Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...216 centimeter lång är Shaquille O'Neal som blev olympisk basketmästare för USA och vann 4 NBA-titlar med Los Angeles Lakers och Miami Heat.
Den 216:e spelaren i NHL-historien att uppnå milstolpen 1000 NHL-matcher var Marcus Näslund, då i Vancouver Canucks-tröja.
216 landskamper för det svenska handbollslandslaget gjorde Mia Hermansson Högdahl. Hon är den enda svenska spelaren på damsidan som blivit utsedd till årets bästa handbollsspelare i världen.
216 Premier League-matcher för Arsenal gjorde Fredrik Ljungberg. 2 ligatitlar fick Freddy också uppleva.
216 allsvenska matcher för Elfsborg har den danske målvakten Kevin Stur Ellegård gjort. Tangerat klubbrekord för en målvakt i IF Elfsborg. Stur Ellegård avslutar nu sin tid i klubben med en öppen konflikt som det tycks med Elfsborgs ledning.
216 mål i italienska Serie A gjorde Giuseppe Meazza, legendarisk spelare framförallt i Inter. Han är 4 i ligans målhistoria bakom Gunnar Nordahl som är på tredje plats. Och så stor var han att året efter hans död så döptes ju Inters och Milans hemarena officiellt om från San Siro till Stadio Giuseppe Meazza.
Ja, en av världens mest kända arenor.
Den mest kända, the most famous, kommer vara ett av ämnena i dagens avsnitt.
Nummer 216 av
Sporthuset. Vi anropar för första gången på länge Leksand. Hallå Leksand.
Hallå, hallå.
Är det Thomas?
Jajamän, ja, det stämmer. Ja, men här är jag.
Jag tänker bara att du står upp och är alltid under kontroll så där efter 9 raka förluster.
Ja, det är väl klart att det är extremt jobbigt att förlora så många hockeymatcher och att det är frustrerande. Och alla är ju besvikna utifrån att vi, det är ju trots allt vinster och poäng som räknas i den här branschen, så att det är klart att det är tufft på det sättet, men jag tycker ändå utifrån så som det har sett ut och hur laget mår och så där, så känner jag mig faktiskt ändå rätt hoppfull om framtiden.
Och när får Roger Melin sparken?
Ja, inte just nu i alla fall, vill jag säga. Men nej, absolut inte. Jag tror att också med det vi har framför oss, den resan vi ska göra med Leksand, så har jag svårt att hitta en bättre ledare utifrån både med sin erfarenhet och hockeykompetens, men också sitt lugn och ledarskap till våran grupp och vårat lag. Så att nej, jag har svårt att se att det finns någon annan som skulle kunna göra det mycket, mycket bättre.
Samtidigt vet vi att vi kan inte lita på dig, Thomas. För ett år sedan när du var med i Sporthuset vid den här tiden, då var det något liknande jättejobbigt trend och du sa det här ska inte sparkas någon tränare, och sen tog det några dagar och sen smack så försvann Leffe Karlsson.
Ja, men det, sen är det ju sådär att det måste man ju också extremt medveten om när det kommer till till de här klubbarna ute i landet som kanske har intäkter på publik, kiosker, souvenirer. Alltså det är där man tjänar sina pengar i mångt och mycket. Att det får en stor inverkan på föreningen och skapar en stress i föreningen om supportrarna viker och börjar och inte komma hit och inte handla grejer. Och det är väl klart att...
Och så var det mer skulle, då för ett år sedan.
Ja, eller? Det var lite mer det som också var... Plus att det fanns ju massa andra historiska grejer som hade hänt innan jag klev in som också liksom låg som skitade ner systemet då kanske gentemot tränarsidan. Leksand, och Leksand var splittrat, publiken svek, alla hade tappat tron på det man höll på med. Jag tror ändå att folk ser att vi spelar bra, folk kommer till arenan, folk har väl för första gången på väldigt länge kanske upplevt ett lugn i Leksands IF från föreningens sida sett. Och sen tror jag att folk är rätt less på det här med att sparka tränare ut och sportchefer bort och ny in och bort igen och in och ut. Och...
Men det är klart att det vore ju märkligt om sportchefen i Leksand sa så här, du, jag går bara och väntar på första bästa tillfälle och kicka ut den där Melin, vet du. Det här ska bort. Ja. Han verkar ju sovande, absolut. Det går inte att ha. Första chansen jag får nu bara så ska han gå. Det så funkar det ju givetvis inte. Va? Men att leva i nuet, det är ju synnerligen viktigt som klubbledare. Och jag tror också att göra det med stabilitet och lugn. Och faktiskt långsiktighet och tålamod som två nyckelord. Det kanske kan uppfattas omodernt, men jag tror att det är rätt viktigt.
Vi spelade in det här några dagar efter Leksands 100-årsfest. Och jag var där och var konferensier. Och det var, då tänkte jag sen, för på slutet skulle ni komma upp, Thomas och Roger Melin. Och då tänkte jag att de kommer ju kasta tomater på Roger Melin där. Nej, så var det inte alls. Så det fanns ett lugn där i arenan också. Nu var det speciell kväll för det var 100-årsfirat och sådär. Men han gjorde en sån här Eriksgata, kör high five med alla och går upp och spelar orgel då på scenen. Så jag tror inte Bert Robertson på samma sätt är uppe och lirar orgel i Linköping just nu. Det är bara min spontana känsla.
Det är inte den stämningen som man kanske skulle kunna tro att det skulle kunna vara efter 9 förluster. Jag är övertygad om att när vi kommer ur det här så finns det någonting positivt på andra sidan.
Det var Alexander Axén som sa i samband det här med att vara positiv och negativ. Uh-huh. Det där med att du säger att det finns någonting, du är optimist, det finns någonting positivt på andra sidan när det kommer igenom det här, säger du Thomas. Då tänkte jag på den här gubben som går i tunneln där och kämpar. Och så säger han helt plötsligt, jag ser ljuset i tunneln. Det var tåget.
Dagens historia. Bam!
Sporthuset 216.
Annars var det stort i Tegera Arena. Jag stannar kvar där lite grann med Tobias Forsberg som för första gången var tillbaka i arenan där han skadades så allvarligt i mellandagarna då. Och det var ju länge osäkert om han skulle orka komma upp på scenen, men det gjorde han. Och det var mäktigt det första han sa. Vi kan höra på det lätt.
Tack för att du är här. Det är så fint att du är här på lagom till 100-årsfesten. Vad känner du när du möter det här mottagandet?
Skönt att vara hemma.
När Tobbe dyker upp på plats så kommer ju minnena tillbaks från annan dagen och det som hände där och då. Kan jag förstå honom också, den känsloresa som han liksom genomgår varje dag, men också den här resan att ta sig hit till Leksand och vara här på plats är ju en enorm bedrift och så otroligt starkt av honom att klara av. Så utifrån den personen man såg på scen så var det otroligt kul att få se Tobias och höra honom prata och ändå vara så öppen och ärlig och säga utifrån att ja, men det är olika från dag till dag. Vissa dagar är mycket bättre och andra dagar är sämre, och det är väl så hans vardag ser ut nu framöver en tid, att kunna liksom hantera de känslorna som hela tiden dyker upp och kunna parera dem i sitt liv där han befinner sig nu.
Jag tror att för honom själv att klara av att komma tillbaka till arenan, det är en sak att vara där, men att möta publiken och finnas på scen, som var fallet här, det är en ganska tuff mental tröskel, kan jag tro. Jag var ju i Mora när veteranmatchen på initiativ av Mora spelades mellan legendarer i Mora och Leksand. Kryddat med Mattias Ekholm i Mora-laget och Filip Forsberg i Leksand.
De var ju där förresten att dela ut den checken där också.
Ja, aha,
och det var Mikael Simon just som dök upp och delade ut checken på över 700 000 kronor. Ja. Han och Jonas Westerling i Mora har jobbat stenhårt med det här. Ja. De lagt ett enormt krut då på att lyckas samla in då 750 000 någonting sånt.
Och då var ju Tobias där. Han satt i en loge i ishallen i Mora. Men ville inte göra mer än så. Han träffade ju spelarna, veteranerna och lirarna här i båda gängen. Men var inte beredd att göra mer än så. Så att nu göra det här, det tror jag var ett himla starkt mentalt steg för Tobias själv. Han är ju alltså förlamad från... Ja, det är väl i princip från axlarna och neråt. En viss rörelse har han i några fingrar, tror jag. Men han är ju... efter den här olyckan i rinken som du berättar om, Thomas, på annan dag jul, handikappad. Och det varje liten mentalt kliv han tar åt rätt håll gläder mig alldeles ofantligt mycket.
Jag har fått ett otroligt stöd främst från min familj och sen från hela hockeysverige. Det räcker med bara att kolla liksom hur mycket folk bryr sig och kolla mitt Instagramflöde liksom hur mycket folk som tror på mig liksom och inte ger upp hoppen. Hur fan ska jag kunna ge upp hoppen när alla andra tror på mig? Så det är helt fantastiskt.
Ja, jag kommer alltid minnas den där stunden på scen ihop med Tobias Forsberg. Det blir ett minne för livet. Det var väldigt starkt. För Leksands del så är ju det är sträckmatch nästa omgång. Ja, denna torsdag när den här podden kommer ut. Det är Växjö borta, så det är sträckmatch faktiskt. Växjö ett överraskande där nere då, precis ovanför kvalsträcket. Så den sträckmatchen har vi framför oss i serien som alltså toppas utav Frölunda. Just i detta nu när vi spelar in det här. Thomas, någonting övergripande i spelet totalt sett i ligan? Någon rubrik? Du brukar ju kunna ha något så här. Det här skulle behöva bli bättre. Det här skulle behöva få bättre ordning på.
Min själva reflektion av SHL, det är ju att jag vet att Ryan Lash var ute i tidningen för ett antal veckor sedan och pratade om det här med spelförstörande moment. Och jag vet ju ibland att vi kan tycka att SHL är lite stereotyp. Det är pressspel, det är jaga, det är stressa, det är krympa tid. Det finns liksom inget utrymme för de här lirarna. Och där tycker jag faktiskt att vi har en någonting som vi har tappat lite fokus på. Det var ju extremt mycket fokus på spelarnas säkerhet och halsskydden ska sitta rätt och man ska ha rätt utrustning och så där. Men jag tycker vi har tappat lite den här spelförstörande momenten, framförallt med slashingar och sånt kring klubbor och handskar. För ett antal år sedan så var det ju extremt mycket diskussion kring det här med slå mot pucken var helt okej. Okay. Alltså att så fort du spelade med din klubba mot pucken så funkar det. Men så fort du var uppe och tafsa på klubbskaftet så var det en tvåa. Och det där har man tappat helt och hållet, tycker jag. Och det också gör ju att lirarna som vill hålla i mycket puck, ja men det är mycket hugg och slag och så här, mot skaften och klubborna och de tappar puckar och så. Så jag kan liksom förstå hans synpunkt i det här och jag kan hålla med honom om att tycker att vi måste liksom någonstans vrida tillbaka det lite grann och verkligen gå lite hårt åt de spelförstörande momenten för att på så sätt också få fram de här killarna som är extremt skickliga och på så sätt också höja då attraktionsvärdet för våran liga.
Det där är ju det jag har emot slutspelet faktiskt, för jag tycker alla säger så här, det är häftigt när det är slutspel, då höjs domarnivån lite grann och så släpper man efter lite mer och så får det smälla och så får det, men det gör också att det blir mer spelförstörande moment, vilket gör att jag tycker, om man skulle titta på en trend då i slutspel kontra serie, tror jag att många av de kanske spelskickliga spelarna i seriespel ofta kanske haft svårt att fynda i slutspel. Vi kan ta någon så här Tony Mårtensson till exempel för ett antal år sedan. Nivån höjs och spelförstörande momenten ökar och lirarna försvinner.
Det är ett program som Hockeylabbet säkert kunna reda ut och svara på frågan om det stämmer eller om det är en spekulation. Mm. Nej, det är bra att Thomas tar upp det här nu så får de hosta till lite grann på den här punkten också. Samtidigt är det ju så. Kan inte ha fokus på precis allting och göra precis allting precis lika mycket precis hela tiden. Utan det blir ju så att det varieras ju en aning det här i den totala bunken av diskussionsämnen. Och jag tror att hjärnskakningsproblematiken är så pass tydlig och så pass alarmerande eftersom det stänger karriärer.
Tycker vi att ligan är lite sådär, jag vet ju, följer ju en del på Twitter som kommer ut och säger SHL är liksom alla är stöpta i samma form. Det är åka skridsko, pressa, jaga, åka skridsko, pressa, jaga. Och hur ska vi då få plats med lirarna? Ja, men ett sätt är ju också att ge lirarna då utrymmen i att gynna de lagen som kanske vill vara spelförande och vill driva spel och sådana här saker. Så att jag tycker att det finns mycket att vinna, och jag tycker inte att den problematiken med slashingar behöver liksom att man inte har koll på det bara för att man ska vara noggrann med hjärnskakningar och den. Det finns inget motsatsförhållande i det, utan addera det fokuset istället och ta tillbaks lite den typen av bedömningar, så tror jag vi hela SHL tjänar på det i slutändan.
Veckans surr.
Och då kommer supportrarna in på planen också. De har väntat i 5 år. Mjällby är tillbaka.
Grattis Mjällby, säger vi, som är klart för fotbollsallsvenskan efter att ha varit 5 år i Superettan. Och de gör ju, kan man säga, en Leksand på det sättet att det är en liten ort som lyckas med det här och tar sig upp. Och det är häftigt i fotbollen just nu, för vi pratar ofta om det här, det är storstäderna tar över mer och mer. Men de kanske minsta ekonomierna, som Mjällby och även Varberg som har riktigt bra slagläge nu sista veckan i Superettan att gå upp, de är det som är överst i Superettan. Och när det gäller Mjällby så är det alltså så att precis som Brommapojkarna 2017, Kalmar 1998 och GIF Sundsvall 1986, så går de rakt igenom. Alltså de är nykomlingar i ettan, Superettan, och går rakt upp till Allsvenskan. Tack Mikael Häggström förresten som gav den historielektionen. Och det är ju såklart extra häftigt. Och även Varberg var ju faktiskt ett bottenlag i Superettan förra säsongen och kan nu gå upp. Så att vi pratar mycket om dramatiken i fotbollsallsvenskan, men det är häftiga saker som händer också i Superettan. Varberg som ju möter Mjällby i sista omgången.
Varberg hade denna varit söndag klart för allsvenskan om de slagit Brommapojkarna på Grimsta och ledde med 1-0.
Mm.
Men halvtimmen kvar kvitterade BP. Och det är klart, jag kan tänka mig att det är en och annan på Påskbergsvallen och i dess närhet hoppas att Mjällby firar rejält att de gått upp. För de ska ju mötas i sista omgången.
På Påskbergsvallen?
Ja.
Som är Sveriges äldsta arena i originalutförande från 1925 med plats, ja, för 4500 åskådare. Ja. Inte sagt vad som händer med den arena upp till allsvenskan. Ja. Det krävs viss
modernitet. Strandvallen i Hellevik är ju inte så vansinnigt stor den heller.
Varberg till allsvenskan om de på söndag tar poäng hemma mot Mjällby. Och sen där bakom då så är det en kamp om kvalplatsen uppåt. Det är Jönköping, Södra och Brage. Och där är det sån här allsvensk touch på dramatiken för... Det är ju så att Jönköping Södra som var i Allsvenskan 2017 senast och Brage som var det för länge sedan, nästan 30 år sedan, de ligger på samma poäng. Men det är ett mål bättre bara för J Södra just nu. Och det påminner ju lite om den allsvenska slutspurten där det också eventuellt kan bli en målskillnadsaffär.
Ja, du kan ju få ett kval här, ett Smålandsderby.
Ja, vi kan få kvala neråt.
I kval mellan J Södra och Kalmar FF.
Är Kalmar troligt lag där, tror du?
Nej, men inte uteslutet. Kalmar är ju precis ovanför kvalsträcket. De har 23 poäng Kalmar. Falkenberg på kval har 22 poäng. Och de två lagen som sen ligger på nedflyttningsplats har 20 var. Mm. Sundsvall och AFC. Och Falkenberg möter AFC från Eskilstuna. Mm. I Falkenberg. Vinner de den, ja, då måste ju Kalmar vinna i sin avslutning. Och det är en vass match rent generellt. Därför att Sirius tränare idag är ju Henrik Rydström. Som ju är en Kalmar FF-ikon. Var ju bland annat oerhört tung när Kalmar vann guld, SM-guld 2008. Och Rydström blev ju sen tränare i Kalmar FF och lämnade ju klubben under ganska uppmärksammade former. Han fick ju sparken.
Mm. Och blev inte omnämnd knappt av Kalmar.
Nej, och det fanns ju medlemmar som drev på för ett extra årsmöte, avsätta styrelsen och annat. Mycket hårda ord. Och Rydström lämnade. Nu står Rydström på andra sidan i Sirius och kan vara den tränaren som tränar ett lag som spelar ner Kalmar. Åtminstone på en kvalplats i det där Smålandsderbyt då. Det kan bli exceptionella novemberhändelser.
I Superettan så blir man ju extremt imponerad av ett sånt lag som Mjällby som bara går raka vägen upp rätt igenom. Sen blir man ju orolig för sådana här öster. Alltså vad händer? Ett sånt klassiskt lag nu helt plötsligt nere på direkt nedflyttning om det vill se illa i sluttampen. Men här har väl kanske ni också lite bättre koll på än vad jag har. Jag tänker mig, hur många lag har trillat ut fotbollsallsvenskan och sen studsat tillbaks igen? Direkt upp. Jag får en känsla av att när man väl trillar ur, då ibland finns det nästan inget stopp hur långt hålet är. Utan man
det
bara
finns
faller
ju det.
Brommapojkarna
är ett sånt exempel också på att raset bara fortsätter.
Ja, det bara faller. Man bara faller och faller och faller och faller.
Och Mjällby också faktiskt, när de åkte ur Allsvenskan för några år sedan.
Men det kanske finns lag som har varit nere och sen direkt året efter har de studsat tillbaka upp igen och så har de fått komma tillbaka i finrummet. Jag har ingen riktig historisk koll på de delarna.
Men det man kan säga i alla fall det är att det är lättare att inom några år i alla fall, när man kanske har slickat såren lite grann, ta sig tillbaka till Allsvenskan eftersom det är två lag som går rakt upp. Hockeyns förändring nu som kommer från och med nästa säsong är ju att ett lag alltid kommer gå upp. Det här är ju alltid två lag som går upp och det kan bli tre. I hockeyns fall så är det då max ett. Då, så det är en helt annan rörlighet som vi har pratat mycket om här i sporthuset på fotbollssidan.
Vi får ju ringa Mikael Häggström, ja, han vet så det. Kommer han ju svara på det. Jag vet att AIK varje gång de fallit ur, tre eller fyra gånger, omgående gått upp. Det vet jag är liksom en utav klubbarna som har lyckats med det. Mm. Men annars ser jag ju samma trend som du tar upp här, Thomas, nämligen att det kan bli ett ganska tydligt fall.
Jag ska bara skicka in en grej till från Mikael Häggström, för han har ju ett egen bas utav statistik, och han hör av sig och säger då att om Hammarby vinner guldet så blir det andra lag i historien, i hela den allsvenska historien, som bara har toppat serien efter sista omgången. De har alltså inte haft ledningen någon enda omgång, utom efter den sista, om det nu blir så. Enda gången tidigare var Öster då, när de vann 1968. Förresten som nykomling då, tror jag.
Det stämmer. Ja. Fyra lag på samma poäng. Och de hade, alla hade 27 poäng då förresten i toppen. Och Öster vann ett måls bättre målskillnad än Malmö FF. Mm. Tre var IFK Norrköping och fyra Djurgården. Och det var alltså över 50 år sedan. De hade ju bara 5 poäng de 5 första omgångarna Hammarby. Det var ju mycket kostsamt. Allsvenska slutstriden ligger ju hos Djurgården som har 3 poäng att gå på. Det räcker med kryss i Norrköping. Det är den mycket, mycket lätta förutsättningen. Mm. Är det så att Djurgården förlorar, ja, då står det ju mellan Hammarby och Malmö FF. Därför att de har bättre målskillnad än Djurgården. Och då är frågan, vem utav dem vinner med mest marginal mot sitt respektive motstånd? Och då ska Malmö FF åka till Örebro och spela, och Hammarby spelar hemma mot BK Häcken. Och i det läget ska man komma ihåg att Malmö har ett bättre utgångsläge än Hammarby. Därför att Hammarby måste vinna med ett måls mer marginal än vad Malmö FF vinner med för att kunna bli mästare. Och Djurgården måste förlora. Där har du, det är hela historien ligger där. Jag tror vi står inför en fruktansvärt svettig avslutning av Allsvenskan. Jag tror att Hammarby kommer få problem med Häcken hemma. BK Häcken gillar inte Hammarby, det är gamla grejer där med när de inte fick tillbaka bollen efter att ha rullat den över sidlinjen och de gjorde mål där. Häckenlaget är fortfarande i irritation över det där. Så att och Häcken är inget dåligt fotbollslag. Dagligen. Så att Häcken är inget dåligt fotbollslag. Däremot så tror jag Malmö FF har en mycket hanterlig uppgift, trots att de inte gillar konstgräs. Men Örebro imponerade inte mot Djurgården på något sätt, även om de saknar två nyckelpjäser då, Gersic och mittfältaren och Almebäck försvararen där. Men jag ser framför mig 1-0 Norrköping, kvarten kvar. Mm. Och en vansinnig Djurgårdspress för att göra det här målet. Och in med allt de har i offensiv med Boja Torrey och Kujovic och Ajdarevic. Och stoppa på ytterligare där som bara kan peta in några bollar. Va? Och de kommer med ena inlägget efter det andra i kalabaliken. Och det är mängder med djurgårdare på plats, nästan bara djurgårdare. Norrköpings fans har sålt sina biljetter på Blocket här på slutet för att tjäna pengar. Mm. För djurgårdare kan betala vad som helst för att se den här matchen nu. Så att jag ser en enorm dramatik framför mig. Kanske 1-1, 92, SM-guld Djurgården. Men det kommer att bli otroligt svettigt. Och är det så att Djurgården inte klarar det, ja, då är det helt plötsligt Malmö FF, har ni hört. Som förlorade hemma mot Djurgården, som förlorade mot Hammarby, som har missat 6 straffsparkar som har kostat poäng för att avgöra en allsvenska. Då är det ändå Malmö FF som kommer att ha guldläget.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Ett sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast heter vi på Instagram, och också vår hemsida där ni kan kontakta oss. Roligt att ni hör av er, fortsätter att på ett imponerande sätt mangrant komma med förslag till vårt intro. André Ulfborg, Mikael Häggström, Emrik Engström, Johan Larsson, Martin Pålsson fick igenom sina önskemål den här veckan. Och så Gustav Fransson som hörde av sig och sa så här: jag tycker ni borde ta upp Tiger Woods som i helgen tog sin 82:a vinst på PGA-touren, vilket är tangerat flest genom tiderna.
Make room on the mountaintop. Tiger Woods has matched Sam Snead with 82 PGA Tour wins, the most of all time.
Make room on the mountaintop.
Det är bra. Det var kul. Ja.
Make room on the mountaintop.
Har vi inte kärleksbomb? Eller haft upp Tiger Woods va, i
avsnitt 160.
Ja, just det. Make room on the mountaintop. Det blev inte så mycket bergsklättring. Han har väl, det är väl ryggproblem han har. Ja, och nu mycket utav.
Ja, och nu har han dessutom, alltså, sen han vann Masters i april, så var det alltså så att han gjorde en ny operation. Den här gången var det en knäoperation. Och kommer tillbaka efter den också då att göra det här. 23 år.
Våldsamt imponerande.
Ja, 23 år efter den första segern på PGA-touren så kom den här 82 då. Så det är ju, och nu är det faktiskt så att han går väldigt hårt för att vara med i, för den här tävlingen gick faktiskt i Japan. Det var första gången som PGA-touren spelade i Japan, i Chiba. Om jag säger Chiba, Japan, vad tänker du på då, Lasse?
Chiba, är inte det skidåkning?
Nej, tänk en gång till. Ett stort,
nej, det är pingpong, pingis, bordtennis, Chiba, 91, pingis, Chiba, Japan, Gunnar Brink.
Exakt.
Det var ju då Sverige vann mängder med medaljer där i maj 1991. Ja, Chiba, stämmer.
Det, för Sverige vann ju rubbet 89 i bordtennis. Det är skönt att jag lyckats dra in bordtennis här igen. 91 i Chiba så vann de rubbet igen då. Det var då Gunnar Brink på banketten rätt uppgift klinga i glas och säger kling, 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 kling. Och alla tänkte, nu ska han hylla pingispelare och sådant där. Ja,
ja, jag vill faktiskt säga det att det här är mitt internationella genombrott.
Ja, inte helt fel där, Gunnar. Härlig kollega vid Sveriges Radio. Malmöhus.
Ja, så var det. Men Japan och OS i sommar. Tiger Woods vill vara med.
Han har inte konstigt varit, kanske att koppla ihop Chiba med alpint när det är ett sommar-OS. Det var ju klumpigt av mig.
OS i Tokyo, där vill Tiger Woods vara med. Och det, tänk vilken avslutning på karriären om han kan förgylla sommar-OS. Han kommer bli en av de absolut största stjärnorna.
Men nu ska vi väl oroa oss, det hör ju till. Nu ska vi oroa oss över mästerskapet här. Är det inte så att det är väldigt varmt i... Är det inte värmen som ska knocka allt i Tokyo? Mm.
Men det är en annan grej apropå det här med Doha då, friidrotts-VM-fiaskot.
Finns inte en enda biljett kvar att uppringa
till någon sport.
Allt har nämligen köpts av shejker i Mellanöstern.
Enormt intresse. Varenda japan går man i huset för att se OS.
Mycket vatten med sig på.
Ja, det kommer vara varmt, men det kommer vara slutsålt.
Och
mängder med
japaner.
Ja. Och jag ska snart berätta vem som ska... När ska jag göra det?
Japaner som sitter, japaner som står, japaner som dricker. Och Wood som puttar.
Och när ska jag berätta vem som ska tända elden?
Ja, det är väl din expertis. Du hade ju rätt i det här nu, något utav mästare. Var det Rio eller var det någonstans du hade rätt på någon maratonlöpare som hade sprungit fel eller vad det var?
Även i Pyeongchang.
Ja, men där gissar du på Kim.
Ja, jag bara drog till med det.
Det var ju inte så svårt.
Men Tiger Woods i OS, det kan bli någonting. Donald Trump twittrade, såg jag förresten. Han gör ju det ibland. An amazing champion, great going Tiger. Han gav tidigare år frihetsmedaljen till Tiger Woods efter hans seger i The Masters.
Öppet hus i sporthuset.
Och apropå ledare, Donald Trumps ledarskap kan man ju möjligen ifrågasätta. Men Daniel Eliasson undrade, och det passar bra till dig Thomas. Vilken är din främsta, eller vad har ni för främsta ledarinspiratörer? Har vi någon svensk motsvarighet till Sir Alex som han tog som exempel på en som har inspirerat oerhört mycket? Vem är det framförallt du tänker på, Thomas?
En person som jag gillar lite i det här, det är faktiskt Jan Eliasson. Jag tycker när jag hör honom prata mycket och resonera och sånt där, så tycker jag det låter väldigt sunt i mycket det han säger. Sen om jag tittar rent sportsligt på vad jag har fallit för ledarskap utifrån vad jag har stött på under alla mina år inom idrotten, så gillar jag ju typ en Hardy Nilsson-stil, sådär rätt tydlig, rak och så. Men jag gillar också en Roger Melin-sida i det hela. Så själva mixen utav de två tycker jag är någonstans, i alla fall utifrån hur jag ser ledarskap, en otroligt bra kombination.
Såg vi tillfälle en magisk intervju med Jan Eliasson som ju är internationell. Han var ju vice generalsekreterare till och med, tror jag, under tidsperioden på Förenta Nationerna. Han var ju svensk utrikesminister också, socialdemokrat. Toppdiplomat verkligen. Och han fick frågan i en längre intervju med honom, vad är det för råd till en som vill bli diplomat, alltså en som vill växa in till en fungerande diplomat. Och då var det fyra punkter han tog upp, Jan Eliasson, jag skrev upp dem. Det ena är att värna ordet, det vill säga ge orden dess rätta betydelse. Så det här med att folk använder alldeles för starka uttryck och ord för grejer som inte förtjänar det. Utan värna ordet. Tänk på vad ordet betyder och använd rätt ord vid rätt tillfälle. Och då har du timing där. Se till att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Det är ju jättesvårt. Det har ju med kommentering att göra också. Ha en kulturell förståelse. Alltså förstå att kulturerna, allt är inte som du har det hemma. Det ser annorlunda ut i andra kulturer. Förstå att det är så. Du behöver inte tycka att det är rätt att det är så eller att det är bra att det är så. Men förstå hur kulturen fungerar där i det landet eller med den personen du ska träffa. Och värna personliga relationer. Försök att tänka när ni ses och tycker olika att vi ska kanske ses igen. Så det vore bra om vi fick ett avsked från varandra som innebär att vi åtminstone känner igen varandra när det är dags nästa gång. Jan Eliassons fyra råd var det där.
Annars har väl du, Lennart Johansson, rätt mycket, Lasse, va? Som,
tveklöst. Det är tveklöst. Jag tror alla de där punkterna stämmer in på Lennart Johansson för övrigt som nyss nämndes. Lennart Johansson hade ju förmågan att ena, spridda och skiljaktiga meningar och viljor. Och var ju magisk på att se den enskilde. Jag har ju nämnt mängder med sådana exempel här i sporthuset tidigare. Men Lennart Johansson är för mig en kolossalt stark ledare. Roy Hodgson.
Pionjär.
Pionjär, ja. Men alltså också varit verksam i många länder. Talar mängder med språk flytande. Också den här delen när du kommer till att lära dig språket där du då är. Liksom, för att kunna göra dig förstådd på det. Och han är ju fortfarande verksam på högsta nivå.
Ja, men med pionjär menar jag också att han satte ju upp det som blev svensk fotboll i decennier, egentligen 4-4-2, det spelsystemet.
I ständig konkurrens med Bob Houghton.
Ja, men, mitt namn är ju Tommy Söderberg.
Ja, aha. Han som åker runt med kanslier nu, tillsammans med podcasten Snett inåt bakåt heter den, och Aftonbladet. Åker han ju runt på kanslier i Sverige och ger alla kanslier en renässans.
Vad gör han då för att få dem att kvickna till?
Ja, det Marcus Leif beskriver kröniker i detta, och Tommy Söderberg åker och upplever idrottens själ och hjärta.
Ja, men Tommy Söderberg, för att prata inspiratör, så tror jag att Tommy Söderberg, alla som har haft honom, jag vet Jens Fjällström med flera, att får alla att må bra. Och det är väl det kanske du tänker på också med Roger Melin, Thomas.
Kring ledarskap så handlar det ju väldigt mycket om, det är ju inte att jag som ledare ska vara bäst, utan det handlar ju om att jag faktiskt som ledare ska göra mina medarbetare bäst, att de ska få vara bäst. Det är ju det som är själva nyckeln med det hela.
Tommy Söderberg, det var väl han som myntade det där in i kaklet, va? Alltså han tog den simningsmetaforen över till fotbollen och sa vi ska ta det in i kaklet. Som sen blev någonting som varenda politiker kör med numera. Det var väl hela valrörelsen som var. Vi ska ta det här in i kaklet, sa alla partier. Nej, så där har vi några namn. Men det är klart, Sir Alex. Det är svårt att komma upp till en Sir Alex-nivå. Hur länge ledde han United?
Det vet jag inte, men man kan ju däremot säga att det har blivit stora bekymmer för dem efteråt. De har ju fortfarande ett famlande över en linje. Och det är ju en annan iakttagelse, att, vilket är en annan fråga, men nämligen att klubbens linje kontra den starke tränarens linje. Och Manchester United hade ju en väldigt, väldigt stark tränare. Men när han inte längre... De hade en väldigt stark tränare som blev klubben, och när han inte längre var kvar i klubben, då var det ingen klubb.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Detta är ett kärt ämne, just det, i vårt sporthus. Och förra veckan drogs detta.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena.
Jag såg påannonseras Madison Square Garden, vilken sport det än handlar om i den här arenan. I det här fallet var det boxning, annars är det New York Rangers hockeymatcher, New York Knicks basketmatcher som vi ofta förknippar med the most famous arena. Mitt i Manhattans smältdegel på 7:e avenyn mellan 31:a och 33:e gatan, uppförd ovanpå järnvägsstationen faktiskt, Penn Station, året 1968. Kapaciteten strax under 20 000 åskådare. Den första NHL-svensken att spela för New York Rangers i den här arenan året efter invigningen var Juha Widing. Men det var två andra spelare som skulle bli de största på Manhattan. Den ene,
Henrik Lundqvist från 2005 och framåt med flest matcher för klubben. Och så den med näst flest matcher. Han kom till New York 1978 och skulle bli älskad i Madison Square Garden.
Little hurried pass comes over to Hedberg, watched by Frank Bays. Hedberg, forehander and a stiff one, save Lindberg. Rebound picked up by Hedberg once more. Cruises, lets another one go, he scores! Hedberg gets the first goal of the series and the Rangers lead.
Anders Hedberg. Hallå Anders.
Tjena Moss.
Ja, det var svårt kanske att utröna exakt vilken match det där var, men du har ju varit med om en.
Nej, men det var mot Philadelphia Flyers, eftersom det var Lindberg. Det var ju Pelle Lindberg som måste ha varit målvakt i Philadelphia.
Exakt, du nätade på självaste Pelle Lindberg där i någon match. Jag tror det var 1983. Men det gäller Madison Square Garden, Anders. Ge oss bilden.
Den ligger ju, som du berättade, på fjärde våningen. Penn Station, som är the Grand Station, Central Station och Penn Station, de stora centralpunkterna av LMS Transit. Och där är det ju mitt i smeten på Manhattan ligger den här arenan som har, det finns en hel del historik utan tvekan.
Hur var det att skrina in där för första gången?
Ja, första gången vi skrinade in, det var jag och Ulf Pröjsa Nilsson. Det var när vi kom till New York 1978. Vi var de första unrestricted free agents i the National Hockey League. Så vi blev introducerade på sommaren 78. Och då gjorde man faktiskt is. Bara för att vi skulle åka in och köra några svängar på isen. Och så var det då ett massmedia uppbåd som var, vad de sa, den största på 250 pers som hade kommit till ett motsvarande evenemang. Och då hade de gjort is bara för att vi skulle åka lite skridskor där. Så det var ju lite annorlunda än när det var publik. Och det var ju ingen publik, det var ju bara massmedia där.
Vad är tjusningen med Madison Square Garden?
Det är ju, om du tittar på Madison Square Garden nu och 40 år tillbaka, så har man ju då, utsidan ser ju precis likadan ut egentligen. Insidan har man då spenderat $1 miljard för några år sedan. Yes. Med lite mer boxar och så vidare. Men publiken har en viss förändring i publiken. Längst ner, de här riktigt, riktigt dyra. De var dyra då också, inte alls i dagens prisklass. Det var Wall Street och de välbärgade som satt längst ner. Men sen 40 år sedan, längst upp, då kallades det The Blue Seats. Och det var alltså då The Blue Collar Workers. De som kom från Brooklyn och Queens. Alltså arbetargrabbar ofta, alltså arbetartjejer va, som hade, de kostade $20 en biljett. Där uppe satt de, och de var de mest högljudda. Där nere är det fortfarande lite bortskämd, lite elegant publik. Men det gör ju också att det blir en speciell, jäkla härlig stämning i arenan mellan de här olika strukturen på publiken egentligen.
Hur skulle du beskriva trycket där inne?
Ja, det visste man. När nationalsången spelades innan matcherna, när publiken stämde in med full stämma i nationalsången, den amerikanska då framförallt, de spelade sig även kanadensiska. När den var med, då visste man, nu jäkla blir det en riktig åktur.
And here to sing the Star-Spangled Banner, please welcome John Amarante.
När vi kom in naturligtvis som första européerna där, och då, vi var ju då, Joa Widing hade ju varit där lite grann, men han var inte ens ansett tror jag, som europé. Han kom ju, han hade ju bott i Kanada sedan han var 15-16 år. Så vi blev ju de riktigt första européerna. som du säger idag är det ju en helt annan blandning av olika nationaliteter i NHL-lagen, inte minst i Rangers. Vid sidan av oss var det väl, det var väl en eller två eller tre amerikaner, resten var ju kanadensare bara. Så att en hel del uppmärksamhet och jäkligt kul naturligtvis att lira i en sån arena och för en av de original six, en av de stora NHL-franchises verkligen.
Back at Madison Square Garden, it's been busy here today. New York Rangers hockey is presented by Chase, and New York Rangers hockey followed New York Knicks basketball, and you are seeing the changeover done by the people here at the Garden. It's just magical what they do. We mentioned it last night. They went after the hockey game. They turned it into a basketball arena. And after the basketball game around 3 o'clock this afternoon, they started turning it over back to hockey.
Lasse pratade senast om Kalle Johansson, han var där i någon bortamatch för Washington Capitals, att han höll på att krocka med några elefanter som skulle in på en cirkus. apropå att Madison Square Garden då gör snabba förvandlingar.
Ja, det, vad bra du tar upp den. Det här är då i april-maj. Och jag tror att vi gör fortfarande. Jag och Kalle Johansson, det måste vara 10-15 år sedan. Det här var när jag lirade och jag och Pröjsan lirade. Så var det 10.30 var det cirkus. 2.30 var det Knicks. Det här är då slutspel både för Rangers och Knicks. Och då sköt man hockeymatchen till 20.30 istället för 19.30 som var den normala starttiden på matcherna. Och då var det bra att man hade vuxit upp med lite uteplaner, lite snö, där det inte perfekta isar. För isen och pucken, den rullar ju mer än en gled, va? Så att då var det jäkligt bra att ha en bakgrund i lite olika förutsättningar när man växte upp och lirade hockey eller fotboll.
Men var det ingen som sa att så här kan vi ju inte ha det? Det här måste ju vara, det är ju viktiga slutspelsmatcher här. Vi måste bli prioriterade och sådär.
Ja, det är väl showbiz, va? Det är väl showbiz, eller? Det är ingen som säger så där, eller?
Ja, det var ju... Det, alltså, nu överdriver jag lite. Isen, den var spelbar, det var åkbar. Men det här var ju förutbestämt. Och man hade hyrt ut den till en cirkel som kom in. Och Knicks är ju lika viktiga som Rangers, alltså basketlaget. Ja. Så att man fick väl anpassa sig och göra så bästa av situationer. Och man sköt ju på matchen en timme i alla fall.
Ja. Och cirkus är viktigt, va? För det är underhållningsvärde.
Ja, den hade de säkert godkänt långt innan man visste att man gick till slutspel och hur det skulle fungera.
De säger ju och presenterar arenan, Anders, fortfarande säkert varje gång, the world's most famous arena. Tycker du att de har rätt?
Ja, det tycker jag faktiskt. Ingen i USA, ingen i Kanada, definitivt inte. Möjligtvis, jag menar, Wembley, Wimbledon, men det är utomhusarenor. Va? Vilka andra? Nej, jag... Madison Square Garden, New York, the most famous arena in the world. Yes, it is.
Men Anders, kan du inte ge oss, jag fattar att det är svårt för det är så många intryck och alltihopa det här, men ge oss ditt bästa minne från Madison Square Garden och din tid i Rangers.
Ja, jag menar, jag har en bild i mitt träningsrum där jag är precis på väg ut från båset. Det här är vårt första år. Vi slog ut Islanders som sen vann 4 år i rad faktiskt. Så att de var bättre än vad vi. Men vi slog ut dem i semifinal. Och det här är riktigt första gången folk säger där hockeyn var på första sidan på New York Times. Där hockeyn liksom blev etablerad. Och vi vände upp och ner. Det här var i 2-3 veckor var den största idrottshändelsen i New York. Och jag är precis på väg att säga grattis till vår målvakt. Publiken är ju euforisk så att säga. Och vi har slagit ut dem. Och jag är på väg att säga grattis till vår målvakt J.D. Davidson. John Davidson. Som nu, by the way, är president of the Rangers. Det ögonblicket och den... känslan, den var grym helt enkelt.
Härligt att du delar den med oss, Anders. Och tack så mycket för all insats och ansträngning och framgång du har bidragit med för svensk ishockey. Det vet du. Ja, men du vet att det är stort och vi säger det för sällan, men det är lysande.
Du är väl med i den här Hockey Hall of Fame?
Ja, Anders,
är du i juryn på något sätt eller?
Ja, jag sitter med invalskommittén som det heter, Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Sverige har ju en egen då, men det är också för att kunna uppmärksamma Svenska ishockeyförbundet. Det är ju för att uppmärksamma inte endast för den stora Hall of Fame är ju National Hockey League's egen förstås. Sen har ju internationella ishockeyförbundet också. Men Sverige vill ha en också för att kunna uppmärksamma spelare, ledare, funktionärer och så vidare som inte har nått den nivån. Men Anders är givetvis, jag tror du är invald som nummer 4, Anders. Sven Tumba var först, vet jag. Lasse Björn Rådestolz, och sen är det, det är nog du som är nummer 4, va?
Börje.
Ja, Börje var 3, ja, just det.
Jag vet inte hur ni kan glömma Pröjsen som var Sveriges bästa center från 74 till 81. Och han är inte invald, så där har du någonting lite bakläxat.
Ja, jag har ju framförallt någonting att tillföra dagordningen till novembermötet.
Det är inget snack om att han tillhör absolut en av Sveriges bästa hockeyspelare, skulle vara med i Hockey Hall of Fame i Sverige.
Ulf-Fredrik Pröjsen Nilsson som var som nästan som din tvilling där borta på något sätt.
Ja, och du kan göra jämförelse med, säg Niklas Bäckström nu, som kanske har varit bästa svenska killen i mitten de sista 7-8 åren. Nu börjar han ju tackla av lite grann. Nu är det ju Elias Pettersson och Filip Forsberg som ersätter honom. Men Niklas Bäckström, ja, där har du Pröjsen.
Tack Anders för att du var med och gav glans åt Madison Square Garden. Glans.
Ja, bra. Tack fick jag vara med. Jättebra.
Ja, tack.
Jättebra. Tack så mycket. Hej då Anders. Hej då.
Hej då Anders.
Hej då.
Häftigt att ha med Anders Hedberg och Madison Square Garden. Jag tänkte avsluta med ett musikklipp när vi slutar på den här från en av de mest legendariska konserterna i Madison Square Garden-historien. Alldeles där ska vi dra lappen för nästa vecka, men lite lektion kring ett par ord här som jag faktiskt lärde mig när jag var i Rom, Thomas och Lasse och alla andra. Och det är ju då arena, alltså arena. Vi är ju på en hel del arenor, vi tre. Det kommer ju från latinets arena. Det betyder sand på latin. Och det är sanden som var i romarnas amfiteater, alltså Colosseum. Det är därifrån det kommer. För det var ju ett sandgolv där. Så det är den här finkorniga sanden som används för att suga upp och täcka det blod som antikens gladiatorspel gav upphov till. Och det här med cirkus, när vi snackar cirkus, då är det egentligen, det kommer också från romarriket. En cirkus var en byggnad för kapplöpningar. Och en av de största och mest kända bar namnet Circus Maximus.
Det är inte mycket kapplöpning med de elefanterna som Kalle Johansson mötte.
Det är ju omformat då till att det handlar om att cirkusen är ju inte just den här showen, utan det är ju egentligen den här typen av arena. Så då är det lite amfiteaterlektion här. Är du vaken Thomas för att ser du oss där på Skype eller?
Ja, jag ser er.
Ja, för att vi ska dra en lapp nu som du, ska vi ta från kärlekspåsen eller?
Nej, vid olyckspåsen är det kanske dags för.
Nej, jag vet inte.
Har du den med dig?
Ja, det är det.
Du labbar upp kärlekspåsen. Nu kommer olyckspåsen, Thomas, var beredd.
Yes, I'm with you.
Jag drar nu en lapp och den är grön. Det var inte så många lappar i olyckspåsen kan jag avslöja. Ser du vad det står?
Marion Jones.
Olyckspåsen. Marion Jones. Olympisk mästare på 100 meter i Sydney. Jag var där och kommenterade. Men sedermera visade sig dopad. Oklart egentligen när hennes dopningshistorik startade. Men det var ju en väldig härva i amerikansk friidrott som luckrades upp på ett mycket, mycket imponerande sätt. Så det blir också en kärleksbombning till amerikanska antidopningsrörelsen faktiskt, som lyckades få ordning på det. Hon var också gift med en kulstötare som kändes väldigt dopad väldigt länge, nämligen CJ Hunter. Hon var ju länge Lady Marion och ett underbarn. Hon kommer fram som en underbarn faktiskt, men vi kan ta det nästa vecka.
För övrigt hyllades ju Daniel Ståhl av Djurgården för sitt VM-guld.
Ja, kul.
I friidrott inför matchen mellan Djurgården och Örebro. Och han är ju Djurgårdare in i märgen. Det var ju viktigt för dem att prata om Djurgården i allsvenska slutstriden när han just har vunnit VM-guld.
Apropå Påskbergsvallen så kastade han ju 4 kast över 70 meter på Folksam GP-tävlingen där i Påskbergsvallen. Och då högg han mikrofonen från spiken där nere och sa, ge mig mikrofonen! Och sa han så här, välkommen! Nästa år kommer vi hit, Djurgården, och lira då. Det var ju så att Varberg ledde ju serien jättemycket då vid den tiden. Men sen har det ju stöka till sig. Vi får se om Varberg vinner. Och apropå allsvenska avslutning, vad tror ni? Blir det alla tiders allsvenska avslutning?
Nej, det är omöjligt, för det är fyra lag på samma poäng då från 1968. Det kommer ju inte att bli.
Jag menar dramat under dagen.
Nej, det kommer bli, jag tror att det kommer bli ett drama. Det kommer bli ett drama.
Och Thomas, vad händer härnäst för dig nu?
Ja, vi avslutar ju innan landslagsbreket här den här dagen när podden kommer ut med en riktigt tuff bortamatch, Växjö Lakers borta. Och sen har vi ytterligare en tuff bortamatch. Vi spelar fyra raka bortamatcher här nu, även sen när serien drar igång, efter så har vi ytterligare en bortamatch innan vi är hemma i Tegera igen. Men vi, på den här sidan så har vi torsdag Växjö Lakers, lördag Malmö Redhawks. Så att en tuff avslutning för oss, men intressant och spännande.
Välkommen tillbaka så småningom, Thomas. Vi avslutar med, tänkte att Elton John i Madison Square Garden i november 1974, nästan exakt för 45 år sedan, plötsligt då under sin konsert säger så här:
Seeing as Thanksgiving, we thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us onto stage. And I'm sure he will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon.
John Lennon dyker upp på scenen, och det visade sig faktiskt bli den allra sista uppträdandet på en scen för John Lennon. Sista live-framträdandet. Han tonade ju ner det de sista åren i sin karriär. För det som sen hände, det var ju att hans 6 år senare mördades 4 kilometer norrut vid Dakota Building på 72 gatan. Så vad säger som avslutar med några tongångar ifrån Elton John och John Lennon just från Madison Square Garden. Tack för idag allihopa. Ja,
tack och hej.
Tackar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.